Välkommen till Förändra, en podcastserie från Djurens Rätt som handlar om aktivism. Jag heter Sandra och jag sitter här med
Silke
och Klara.
Och idag ska vi prata om djurets aktivism, eller hur man är en vardagsaktivist. Vi ska möta två stycken olika aktivister som håller på med olika sorters engagemang och ta del av deras syn på deras engagemang. Men Silke och Klara, hur kan man vara en vardagsaktivist? Hur är ni aktivister i er vardag?
Jag skulle säga att jag nog mest är aktiv på sociala medier. När jag delar inlägg och skriver egna inlägg. Och sen så har jag har så tygpåse som det står så här go vegan typ på. Och det är också lite aktivism för det ger ett budskap.
Jag känner väl att liksom så fort man typ är i matbutiken och handlar veganska varor och sådär, så är man ju ändå lite... Alltså man är ju en aktivist liksom varenda val man väljer. Och också när jag äter veganmat i skolan och så här. Men både på sociala medier och så här, ja, men typ när jag pratar med kompisar eller folk jag känner. Eller... Men så lite hela tiden skulle jag vilja säga. Du då, Sandra?
Jo, men precis som du säger, att man är ju en aktivist. Eller jag skulle kalla att jag, alla mina val som jag gör jag utifrån vad jag tror på och vad jag tycker och tänker. Så genom att välja att äta veganskt varje dag, det är ju en form av att vara aktivist. Också typ om jag ska köpa kläder eller så kanske jag går in i en butik och så här frågar efter, ja, men har ni så här väskor som inte är gjorda i läder? För det blir också en typ av aktivism, att man är en konsument och efterfrågar vissa saker.
Samma sak med typ att man går in i mataffär och frågar efter ett speciellt vegetariskt märke kanske.
Ja, jo, eller också ber en matbutik att ta in någon speciell vegansk vara. Och jag tror att man är mer aktivist än vad man tror. Man har sina vardagliga vanor och då tänker man inte på att jo, men jag köpte ju faktiskt det här vegetariska eller veganska pålägget istället för något kött eller vad det nu kan vara. Så då har man ju, som sagt, man är ju en konsument.
Det är lite så här omedveten aktivism så här i vardagen.
Mm.
Ja, jo, men precis. Men brukar ni ju typ så här dela ut flygblad och sånt? För det är någonting som jag brukar göra. Att man, om man åker tåg så kan man så här smyga med sig en liten Djurens Rätt lapp på tåget.
Jag delade ut sånt förut ganska mycket. Också så här lämnade en del på skolan och typ så här på typ min mammas jobb eller så här. Men det är ju verkligen ett jättebra sätt. Och också att ha dem till hands ifall någon undrar någonting. Mm. Så då kan man bara ge det om man liksom pratar om det. Bara, men här kan du läsa mer.
Mm. Ja. Jag brukar faktiskt inte göra det så mycket. Förutom till så här mina närmsta bekantskaper liksom. Men som Silke säger så är det ju bra att ha sånt. Så kan man så här bara ge det till någon om någon kommer fram och fråga. Att här kan du läsa mer om det.
Precis.
Så det är väldigt smidigt egentligen att ha det.
Ja. När jag bodde i studentkorridor så brukade jag sätta upp så här på kylskåpet i köket. Mm. Det var så väldigt kul. För då var det någon som kom och frågade mig. Bara, är du så vegetarian? Jag bara, nej, men jag är vegan. Jaha, ja, vad kul. Vad brukar du laga för mat? Så då öppnade jag det för så här, diskussion. Och det var också en så här enkel grej. Jag sätter upp det på kylskåpet.
Ja, precis.
Och också det du sa, Klara, att ha så här, något text eller så på sin tygkaste. Det har faktiskt fått så här många diskussioner för mig liksom. Typ att folk bara, är du vegan? Eller så här. Och då kan man också, man kan ju få kompisar, men man kan också få väldigt intressanta diskussioner. Ja, eller så här, träffa människor som tänker likadant.
Det har kommit fram en tjej till mig och gjort så här, två tummar upp. Jag bara,
ja,
för
mig har det typ hänt några gånger så här när jag varit på konsert och haft någon så här vegan kasse.
Mm.
För då, och så har folk bara, va? Är du vegan? Ja.
Men jag tycker också det är kul. Typ så här på mitt gym så är det en tjej som har en ryggsäck och så står det så här, I'm vegan because I'm not want to suck less. Att man så här vill vara en bättre person. Och jag är så här, vem är det som har den där väskan? Jag vill bli kompis med den. Så det är ett jättebra sätt att så här visa sin ståndpunkt på något sätt. Men ja, men så här, affischer och sånt, brukar ni sätta upp det på så här, ute på platsen?
Jag gjorde det när det var cirkus där jag bodde. Då satte jag upp så här sådana affischer att cirkus, jippo och grejer. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var på dem, men det gjorde jag. Men annars brukar jag inte sätta upp det så mycket.
Nej, jag hade såna här orangea, jag kommer ihåg att de gav ut det på Vegovision tror jag. orangea små klistermärken där det stod så här: kött är farligt för miljön, hälsa och djuren, typ så här, något sånt stod det. Så var jag så här knallorange liten, satte jag dem på så här köttförpackningar när jag gick i mataffären. Men det är typ det jag har gjort.
Jag brukar sätta såna här klistermärken på min dator.
Så ja, det har jag också.
Så när man fäller upp datorn så är det någon så här som bara sitter och tittar på ens dator.
Ja, jag har någon så här också från Vegovision som var från Oatly.
Ja, den har jag.
Ja, men den har jag på min dator.
Post-milk
generation. Den har jag på min dator. Och det är alltid så här kul när läraren bara, vad står det?
Ja.
Men är ni så här engagerade i er lokala organisation i djurens rätt?
Alltså jag bor ju i Nynäshamn. Det finns ingen lokal organisation där. Gör inte. Men eftersom att jag har nära till Stockholm så är jag ju engagerad där istället.
Ja, jag är inte heller det. För det finns inte en där jag bor heller. Men jag har funderat lite på att så här, försöka starta upp en. För jag vet att vi har en så här Facebookgrupp där jag bor. Så här veganer här. Men, och jag har funderat på att starta upp, men jag har inte känt att jag har haft just tid för den aktivismen, eller liksom den, det engagemanget just nu. Men du är ju engagerad i din lokal organisation.
Ja, precis. Jag är kontaktperson för en aktivismgrupp i Uppsala. Så ja, mitt uppdrag är egentligen att se till att vår grupp så här är sammanhållen och har möten och är lite kontakt gentemot Riks. Men det är väldigt roligt. Det är fantastiskt roligt att vara engagerad på sin lokala organisation. För då får man sig chans att lära känna veganer där man bor och man får väldigt mycket vänner. Och så kan man göra så här små enkla saker som att ja, men någon dag så kan man känna men idag skulle jag vilja dela ut lite flygblad. Så kan man så här, för då har vi en Facebookgrupp där vi pratar och då kan man skriva jag skulle vilja göra det här idag. Och sen är det någon som bara men det vill jag också göra. Så kan man gå ut och göra det. En väldigt enkel vardagsaktivitet.
Och det är kul också att man slipper göra det själv.
Ja, jo men precis. Nu ska vi träffa två aktivister som är engagerade på andra sätt än i just djurrättsfrågor. Och så ska vi höra lite deras erfarenheter och lite tips och tricks om hur de jobbar.
Hej då!
Hallå!
Vad kul att du ville vara med!
Tack, ja men absolut.
Kan du berätta lite om dig själv?
Ja, jag är född, uppvuxen och bor i Skellefteå. Jag jobbar som poet och är med och driver ett självstyrande kulturhus här i Skellefteå som heter Rivhuset.
Mm. Hur kommer det sig att det blev ju skrivande och poesi du höll på med? Vart liksom hittade du det?
Det vet jag inte riktigt. Jag har liksom alltid sysslat på med olika kreativa grejer och sådär. Var dansare i många år. Men just skrivandet, jag har alltid haft något intresse för språk. Och jag vet inte, det kom någon vändpunkt. Jag skrev, i början på gymnasiet fick jag skriva en novell i en svenska kurs. Och då var det en så här, du vet, det finns sån här riktigt fantastiska lärare som bara gör sin grej. Då var det en lärare, min svenska lärare som läste den där och verkligen bekräftade mig i mitt skrivande och sa att så här, jag tycker genuint att det här är riktigt bra. Så det var då det kom så här, jaha, det är inte bara skönt att skriva utan andra kan faktiskt också tycka att det är kul att läsa. Så där någonstans.
Mm.
Så jag tror inte att det var så mycket aktivt val just att välja skrivandet, men det föll sig som så och det kommer så oförskämt naturligt för mig.
Men och det är ju också ett bra sätt verkligen att nå ut till folk och skriva, och jag tänker att du säkert tänker mycket på det, att liksom inkludera många människor i det du skriver.
Ja, jag använder ju skrivandet nu som liksom en plattform för att nå ut till folk och för att välja och berätta historier som inte berättas ofta.
Mm. Tycker du att konsten är ett mål i sig eller ett verktyg för förändring?
Du kommer få olika svar för varje person du frågar. Det är en sån fråga. Jag tänker att det finns, att den kan vara både och. Jag menar, jag personligen kan så här, ofta använder jag konsten för att jag vill skapa en form av förändring. Men det är inte alltid heller att det är den här typen av så här hårda slagord och bara på barrikaderna, bara nu kör vi, starta skiten ur de här felaktiga systemen. Det är inte alltid det, den versionen av det heller, utan det kan också vara så här, sitta med de här två små meningarna poesi om en liten växt och bara snirkla er där, och så tänker man att bara, ja, men det här kanske får någon att känna någonting och det kommer bidra till det här. Så det finns så många olika nivåer. Ja, men man kom nästan, eller jag kom nästan in på det här lite grann med om all konst är politisk. Jag tänker att all konst är politisk, men det är inte alla konstnärers mening att det ska vara politisk. Att all konst har ju inte ett så här
syfte.
Ja, men precis. Mm. Ett syfte att det, så här, att det ska gå från att den skapar det här konstverket för att den ska skapa den där förändringen. Men all konst i ett sammanhang blir ju politiskt, för all konst får folk att känna någonting eller berätta någon form av historia, vilket påverkar. Ja.
Mm.
Ja. Stora frågor.
Ja, jag håller verkligen med dig att vad man än gör egentligen så kanske det inte har ett visst kanske politiskt syfte eller ett mål som, men att man ändå kan vända det till att det kan skapa förändring eller liksom, alltså det kanske kommer något mer i det man gör, även fast det inte var syftet. Och till exempel att jag väljer att vara vegan, det är ju inte huvudsakligen, det är ju inte något politiskt så, men det blir ju det i min vardag, just att det är det jag väljer att, ja, men det är mitt aktiva val. Så det blir ju aktivt och det blir politiskt ändå.
Ja, men det påverkar ju.
Precis.
Det skapar ju en förändring.
Verkligen. Men har du något speciellt som inspirerar dig? Du berättade ju om din lärare, men är det något annat speciellt sen när du gör något visst så här konstverk eller så som du får inspiration från?
Oj. Jag tror att det är mycket platsbaserat för mig. Just i och med att jag skriver mycket om norra Sverige och sådär. Och då blir liksom de fysiska platserna väldigt viktiga. Så jag tänker själva omgivningen av liksom min lilla småstad eller farmors by eller liksom, ja, alla de här miljöerna som är liksom ens hem på något vis.
Mm.
Det är nog en miljö jag behöver för att kunna skriva liksom. Men inspirationsmässigt, alltså, det är som, alltså, Sara Lidman är ju, jag vet, alltså, jag vågar typ inte ens kalla namn inspiration, för det är mer att jag bara läser och upplever människan och bara, ja, det här är helt fantastiskt.
Mm.
Hon är nog den sorta förebilden, skulle jag säga.
Mm.
För att det jag tycker var så spännande med just henne är hur hon var liksom politisk aktivist och skrev så mycket debattinlägg, skrev debattböcker, var runt och reste liksom och gjorde reportage från olika kriser och konflikter i världen. Samtidigt som hon skrev de här väldigt så här omsorgsfulla romanerna om folk här uppe i Västerbotten. Alltså hon hade liksom de här väldigt olika sidorna, den här totala liksom stenhårda aktivisten och den som sitter och så här filar på något ord i en roman och bara skriver en lugn, lite mer så här kärleksfull text om personer. Och det är så här, ja, att kunna parera det där, det drömmer jag om att lyckas göra.
Skiljer sig sättet du ser på konst med hur kanske resten av samhället ser på det?
Jag tänker först och främst att jag anser konst, alltså att konst behöver inte, konst blir inte konst först det är en professionell konstnär som gör det. Det tror jag är en sån här väldigt stor skevhet, att det liksom, du måste vara utbildad och liksom ha kämpat dig upp till någon form av topp och då kan du börja skapa konst. Nej, det är liksom, det kan vara första gången du ritar en teckning. Stillkonst. Det tror jag är liksom den största grejen som jag som inte håller med om.
Ja. Men det var jätteintressant att få prata med dig och höra vad du har tänkt om det här. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Ja. Hej då.
Hej, vad kul att du vill vara med, Ragge. Vill du presentera dig själv lite? Var du har varit aktiv och vilka organisationer och så? Mm.
Jag heter Ragge Abdullahi och har varit med i Sveriges ungdomsråd. Det var mitt första engagemang. Sveriges ungdomsråd är runt 6 år nu. Både i mitt lokala ungdomsråd i Umeå och suttit i styrelsen. Och nu sitter jag i styrelsen för Strigaris som är en Facebookgrupp. Men som också är en förening. Så det behövdes för att kunna göra olika saker. Men det är en grupp för kvinnor och icke-binära som ett safe space.
Mm. Vad kul. Men vad, kan du berätta vart ditt engagemang kommer ifrån?
Fett svår fråga. Men ja. Jag visste att jag ville göra någonting men inte riktigt vad. Och då gick jag med i mitt lokala ungdomsråd. Men sen flyttade jag till Stockholm. Och då hittade jag ganska snabbt in i vad som säger, Stockholms civilsamhällesvärld. Ja.
Varför tycker du att aktivism är viktigt?
Det är viktigt för att vi måste kunna förändra saker och ting. Vi lever tyvärr inte i en perfekt värld. Vilket gör att vi måste kämpa för vissa saker. Och vi måste visa att, så här, att vi inte accepterar att saker och ting är orättvist. Vilket betyder att så här, vi kan inte gå runt och vänta på att folk gör det åt oss. Utan vi är ju folket som måste göra saker och ting. Det är viktigt att alla bidrar så att det inte är vissa personer som drar i hela grejen. Utan att vi, om vi alla gör någonting så kommer det kunna förändras.
Men du har ju varit aktiv inom ganska många olika saker. Hur kan du berätta lite om så här olika sätt som man kan engagera sig?
Alltså jag har varit engagerad på typ alla sätt som det går att vara engagerad på. Det finns den traditionella, vara med i en organisation eller förening. Och sitta i en styrelse eller vara medlem och gå på årsmöten och så. Men nu växer det fram lite olika sätt att engagera sig. Till exempel så här, termen nätaktivist. Alltså att vara med på internet och vara aktiv där. Men sen finns det ju också att så här, det finns ju vissa, att det är bara en grupp personer som gör någonting.
Men vad tycker du är viktigast när man är aktiv? Är det att göra det som är mest effektivt eller är det att ha kul när man gör det?
Det är väl lite både och. Jag skulle säga att det är viktigt att ha kul. För annars kommer du inte fortsätta med saker och ting. Men det är viktigt att det är kul. Men det är också viktigt att man har ett mål för att kunna komma någon vart. Och kunna se så här, vi vill göra det här för att komma till den här punkten. Eller vi vill göra det här för att nå det här och det här. Vilket gör också roligare istället för att trampa på ett samma ställe hela tiden.
Men har du några tips för hur man kan göra sin aktivism lite roligare? Om man är i sådana ställen där man bara trampar på samma ställe eller någonting.
Alltså, inte göra samma sak hela tiden. Sitter man i styrelse till exempel så känner man att det är ganska tråkigt och att det blir samma sak varje gång. Så kanske man ska ha ett möte där man, eller inte ett möte utan att man träffas bara för att kunna ha någonting, göra något roligt. Alltså att vi spelar bowling eller vi äter ute. Så att det inte bara blir att man inte kopplar sin aktivism till sitta länge och ha möten. Så att det blir så här. Men jag brukar göra, jag har gått på aktivistgrill till exempel. Alltså att vi grillar eller att vi gör någonting som, att man kan koppla det till lite roliga saker också. Så att det inte bara blir att man har den bilden av att aktivism är tråkiga, långa möten på helger.
Nej men precis. Ja. Det är väldigt viktigt. Men vad brukar du göra när det blir så lite för mycket? Brukar du koppla av på något speciellt sätt? Eller?
Jag har inga specifika tips. Utan jag brukar bara försöka att minska på det jag gör. Och bestämma mig för att så här, är det här verkligen, är det viktigt att jag går på det här eventet? Är det viktigt att jag går på det här, den här föreläsningen? Eller den här saken som jag, måste jag gå på den? Och att så här, försöka dra ner på saker man gör efter jobbet eller efter skolan. Ha som en gräns. Jag ska bara ha upptagna kvällar 2 gånger i veckan. För att kunna sätta band på sig själv också. Men sen är det ju i vissa perioder så klarar man av mycket mer. Och då är det okej att öka det. Men sen vissa perioder så orkar man inte alls överhuvudtaget. Och då är det också okej. Men det är bra att sätta lite gränser också. Så här. Jag
går på två saker i veckan. Föredrar du att vara aktiv på egen hand eller är du med så här organisationer hellre?
Jag föredrar att vara med andra människor eller att göra saker med andra människor. Det behöver inte vara att det är organisationer eller föreningar, utan så länge det är en grupp av personer som gör någonting. Jag tycker inte det är så kul att göra saker själv. Också för att säga jag kan inte allting, så då måste jag måste ändå ta hjälp av andra människor.
Precis, stötta varandra liksom.
Ja, exakt.
I min lokala organisation så har vi så pratat väldigt mycket om inkluderingsarbete. Det vill säga hur man får folk att känna sig välkomna och att det blir ett lätt steg att börja engagera sig för djurens rätt. Hur tänker ni kring inkluderingsarbete? Hur får man folk att känna sig välkomna i en grupp?
Där kan jag tycka att det kan vara viktigt just att tänka på hur man framställer sig själv och sitt jobb. Man vill ju kanske vara delaktig i det som verkar roligt. Så därför kanske det är bra att vara positiva och bjuda in och pusha folk, säga vad de gör bra. För då kanske folk blir mer intresserade av att vara delaktiga.
Mm. Jag tänker också i det här, till exempel ni i Uppsala, ni brukar ju göra såna här typ pizzakvällar och sånt.
Ja.
Och när ni har så här evenemang, då delar ni upp det i så att alla har någonting att göra. Och det är ju väldigt bra, för då känner alla sig inkluderade för att man har någonting att göra och man känner sig liksom, vad heter det, useful.
Användbar, kanske är fel ord.
Ja, men att man får göra någonting.
Ja, att man känner
man att man... sysselsatt typ.
Ja.
Och då tänker jag också så här, att det kan vara bra att ha någon som är så här hälsningsperson. För just att hälsa på någon, det är ju första steget in till en konversation eller att lära känna någon. Och det kan vara väldigt svårt för många att ta det steget. För det är inte så himla lätt. Det är liksom inte lätt för allihopa, för att många är blyga och så. Så jag tror att det också är en väldigt viktig del när man träffar helt nya människor. Att man har någon som liksom så här, ah, men här har vi den här personen. Och där är hon och han. Alltså liksom presentera alla på en gång. Tror jag är väldigt viktigt. För annars kan det bli så här att man går runt och så vet man inte vad man ska säga. För man inte, det alltså blir så här konstigt.
Ja. Precis.
Jo, och så försöker vi göra. För vi har ju väldigt mycket möten. Och då är det ofta samma personer som kommer. Men ibland så kommer det någon ny. Men då ser vi ändå till så här att alla presenterar sig. Alla säger vad de har för bakgrund. Och så får den personen presentera sig. Och sen så berättar man lite vad som är på gång. Och sen så försöker man delegera ut någon lätt uppgift till den personen. Om den är villig att göra det. För att få med den i gemenskapen. Just där jag bor så har det blivit att vi har varit väldigt mycket just studenter som har engagerat oss. Men vi vill ju ha den här blandningen på folk, att vi är olika åldrar och vi har olika bakgrund och kultur. Vi vet ju att det är som allra bäst när vi är olika människor som arbetar tillsammans.
Så och då får man också mer att lära av varandra.
Ja, jo, men precis. Och då kan man ju nå ut till så mycket andra människor. Men då är det också jätteviktigt att så här, välkomna och fånga upp de personerna som precis. Faktiskt vågar ta sig iväg. Så
verkligen.
Att det blir ett återkommande möte. Mm. Det är ju också jätteviktigt.
Ja.
Och just i djurens rätt så kände jag att man var väldigt varmt välkommen.
Verkligen.
Det är också jätteviktigt att tänka på det här med tillgänglighet. För alla kanske inte använder sig av så här, till exempel vissa sociala medier. Utan då får man hitta andra sätt så att alla känner sig välkomna. Och så att man ser till att man har så här, lokaler som är tillgängliga och lätta för folk att ta sig till. Någon som kan mer om det här med inkluderingsarbete är Farida Alabani som vi har träffat för en intervju.
Hej Farida, kan du berätta lite om dig själv?
Ja, jag heter Farida och jag är folkhälsovetare och är ordförande för en förening som heter Föreningen Vildvuxen som är en nykterhetsförening i Stockholm.
Okej, och vi tänkte prata lite om inkluderingsarbete. Varför är det viktigt?
Ja, men det är ju superviktigt för att om vi pratar om en förening till exempel, så är det viktigt att alla känner sig liksom hemma och känner sig välkomnade och tycker att det är en plats som är trygg. Och därför är ju inkludering viktigt, för det handlar om att alla ska känna sig inkluderade, eller så många som möjligt i alla fall.
Har du några tips på hur man kan jobba med inkluderingsarbete?
Ja, alltså det finns olika sätt man kan göra för att jobba med inkluderingsarbete. Bland annat genom att fråga de som är där vad de vill ha för verksamhet och vad som gör dem trygga. Till exempel om man vet att det är någon som är allergisk eller som inte tycker om ett starkt ljus eller sådana saker, så är det bra att anpassa rummet eller verksamheten efter det. Att fråga människor vad de tycker om. Och kanske som när någon blir medlem, att har ni några allergier som vi behöver veta? Eller är det någonting vad gäller språk, så att man kan känna att så här, men vi skriver i våra medlemsblad eller vad som helst på ett sätt som känns enkelt och inte allt för komplicerat. Om man ser till exempel till en lokal, så kan man se till hur kommer man in i den här lokalen. Om man tänker på, finns det någon ramp som folk kan komma in i för att det ska kännas inkluderande. Ett inkluderingsarbete kan handla om att inte alltid ha aktiviteter på samma ställe. För att då är det alltid kanske någon som hela tiden måste åka långt och att det blir jobbigt för den personen. Och oftast kanske det är någonting som är centralt, och då är det kanske de som bor i city som alltid har möjlighet att komma och inte de som bor längre bort. Ett inkluderingsarbete handlar om att välkomna alla och inte bara de som bor centralt.
Finns det också mer subtila regler som gör att folk kanske inte känner sig välkomna eller bekväma?
Ja, men det finns ju massvis som kanske inte tänker på, förutom det här synliga som kanske är just det här med allergier och sånt. Men om vi ser till hur människor väljer att klä sig, eller normer som att så, men man kanske kramas i en viss förening, men alla, men jag tycker inte om att ha fysisk kontakt. Liksom, så här, hur är den regeln? Då kanske en ny medlem kan känna att, men det här känns inte kul för mig. Och ni verkar också alla känna varandra och ha ett speciellt sätt att prata med varandra. Till exempel om vi pratar om språk, är en vanlig sak. Att i vår förening så pratar vi på det här sättet. Eller att använda sig till exempel av metaforer eller av ordspråk. Som kanske inte alla känner till, eller som är någonting som man tänker att, men det här är ju självklart för oss, att så här pratar vi alltid. Att, men jag, för det är någonting som både för en sån person som kanske har svårt för språk av olika anledningar, inte kan förstå, men också för någon som inte har lärt sig det svenska språket tillräckligt kan ha svårt att förstå. Det kan också vara alltifrån vilka som är medlemmar. Att här är väldigt många som bor på det här stället eller är födda här borta. Och det är någonting som har blivit en norm. Att amen, det är så vi jobbar i vår förening, men som för någon annan kanske kan kännas utanför.
Men vad är då egentligen en norm?
En norm är en regel. Och någonting som många gånger kanske kan kännas oskrivet. Till exempel har vi en norm att vi ska skaka hand när vi träffar någon ny person, eller för vissa kan det vara att kramas. Det finns goda normer och det finns dåliga normer. Vi har till exempel bestämt att vi inte ska skada varandra. Liksom, att om man gör någonting som går över en viss gräns, så har vi till och med gjort lagar. För att vi tycker om den här normen så pass mycket så att den till och med ska bli lag, för att den är så pass viktig. Sen finns det normer som kanske vi själva bestämmer mellan varandra. Att amen, i vår förening så kör vi veganskt, för att det tycker vi är schysst, för att det trivs vi med. Men det är ingen lag som säger att det måste vara det. Sen kan man ju också lägga in en norm, kanske i en förening som säger att när du till exempel är med i vår grupp, så vill vi att vi alla respekterar varandra och att vi alla ser varandra i ögonen eller vad som helst. Och det är kanske det är en norm som man bestämmer tillsammans. Så det finns ju väldigt många olika normer, och därför är det också bra att känna till dem och synliggöra dem. Alltså att verkligen lyfta upp dem och att säga att det där, allting vi gör är normer på ett eller annat sätt.
För jag tänker på att man brukar ofta prata om normer som någonting dåligt, och liksom så här ofta att det finns kanske, jag tänker mest på i skolmiljöer, att det finns väldigt mycket normer både som kan förtrycka folk och liksom. Men så det finns också bra normer?
Ja, absolut. Det finns ju verkligen bra normer. Precis som du säger, så är det många som ibland brukar kommentera det och säga att så här, nej, men gud, nu finns det normer om allting och snart kan man inte göra någonting för att man bryter någon norm. Mm. Och det handlar inte riktigt om det. Det handlar mer om att nu för tiden i alla fall så går mycket samtalet i att vi måste prata om de här normerna som får människor att inte känna sig inkluderande och inte må så bra, och visa upp dem. Till exempel som att det är en vanlig norm att man äter kött i skolan, liksom, i lunchrummet, att det är det första man får. Liksom. Och då kan, men varför har vi det som norm? Kan vi inte ändra det? Och det finns till exempel en skola i Stockholm som har ändrat den normen och sagt att hos vår skola så är det vegetariskt som en norm. Och då har man ändrat på det och gjort någonting helt eget, liksom, en egen regel. Och för de som går på den skolan så är det det som känns det som det självklara. Så jag tycker att det är väldigt bra att prata om att det finns både positiva och negativa normer. Så att det är lätt att vi glömmer bort det när vi pratar om normer generellt sett. Mm. Så att folk inte, för annars är det väldigt lätt att hoppa på. Men någon kanske säger att amen, nu var du väldigt normativ, alltså att du följde normen väldigt mycket. Och att det behöver inte vara någonting dåligt om man nu är väldigt normativ hela tiden. Liksom.
Okay. Finns det något speciellt jag som aktiv eller engagerad kan tänka på med inkluderingsarbete?
Ja, absolut finns det det. Det finns massvis man kan göra. Först så ska man ju tänka på att du själv är inte ansvarig för hela förändringen eller i det normkritiska arbetet i din förening. Men att du kan i alla fall börja tänka på hur du fungerar. Vilka fördelar du drar av samhället och vilka förutsättningar du har som gör att du får det lättare eller svårare. Och därefter kan du kanske lättare se hur andra har det och börja liksom att det synliggörs för dig. Det är som att en helt ny dörr öppnas upp då för många. Att tänka att men just det, jag kan ju faktiskt gå, eller jag kan ju faktiskt har ju lätt för att läsa det här, och jag behöver inga glasögon, eller jag när det är vår så tycker jag att det bara är härligt, men för någon annan så är det jättejobbigt för att de har ju pollen, och det är vår inget kul och ingen kul grej för dem. Att först synliggöra sina egna fördelar som en första grej att tänka på. Sen är det också bra att tänka på vilka man vill ska vara med i ens förening. Jag tycker om att en verksamhet kan vara öppen så att fler kan vara delaktiga och inte bara tänka på att ja, men alla ska vara precis som mig. För att då lär man sig inte så mycket och man förstår inte heller vad ens föreningar kanske egentligen behöver. Så att våga vara öppen men också ge fördelar till de som är medlemmar, det är ju inte något fel. Alltså att du är medlem, men vi vill även välkomna andra så vi kan lära oss. Sen är det bra att också kanske dela upp ansvar. Alla är ju kanske ansvariga för att föreningen ska kunna vara mer inkluderande. Men det kan också vara bra att men idag är du extra ansvarig för att se till att det inte är någon som röker utanför. Och att se till att folk kan komma in genom dörren. Eller att dela upp det ansvaret så att det inte glöms bort. För om alla är ansvariga så kanske ingen är ansvarig. Så då är det bra att också ge extra ansvar. Och sen också våga fråga. Om du inte känner att så här, men hur gör jag för att tänka på den här saken, eller hur trivs alla egentligen? Så fråga folk om de känner sig inkluderande. I vår förening brukar vi skicka ut en enkät en gång om året för att fråga hur folk trivs med föreningen och hur med de aktiviteterna vi gör och hur det brukar gå till. Och där får vi fram jättemycket svar. Och folk kanske säger att men jag uppskattar inte de här aktiviteterna för de känns som att de bara gjorde för den här gruppen eller så. Och då får man ju en ögonöppnare helt enkelt. Så att våga fråga sig själv och andra.
Det var allt för det här avsnittet. I nästa avsnitt så kommer vi prata om hållbar aktivism och hur man är en hållbar aktivist. På vår hemsida går det att ladda ner en aktivisthandbok där man kan läsa mer om förändringsarbete och just aktivism, helt kostnadsfritt. Och även se på förändrafilmerna. Gå in på förändra.org. Vi vill också tacka Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som finansierar Förändra-projektet. På Djurens Rätt kan man läsa mer om vad Djurens Rätt som organisation gör. Det går också att läsa om hur man gör om man vill bli medlem och börja engagera sig för organisationen. Projektledare är Ellie Gustafsson, producent Maria Åkesson på Sugar Rush Productions, tekniker Ida Lövestam, musiken är gjord av Ida Lövestam och Rasmus Allansson. Tack för idag, vi ses nästa gång!
See you later, alligator!
Alltså.